Hej, Kristoffer Kjellqvist. Du lyssnar på Genuin Läderkula.
Ljusen är tända, Genuin Läderkula är återigen samlade. Det är ingen bärspodd rakt av kan man säga, men däremot någon form av firandepodd. Genuin Läderkula har tagit plats i poddens finrum, i alla Sveriges podcastars finrum. Vi är med där, någonstans i toppen.
En större podd än ett Winström. En större podcast än Lyr med vänner, eller vad det nu heter. En större podcast än Allsvenska podden med Jönssonliga.
Mm. Och det här, det firar vi med några öl.
Och det är det 29:e avsnittet.
Från Genuin Läderkula! Vi är tillbaka och en liten lugnare inledning än vad vi brukar ha. Men kanske passande, vi sitter ju här hemma hos Johan Björk i en av de här hyddorna i det som kallas Alphyddan.
Mm.
Och trevligt bord, vi har ljus, vi har julöl, egentligen allting som behövs för att ha en fin julstämning.
Ja, det är mycket trevligt. Och för de som inte förstod då inledningen här, så kan man väl bara säga det att Daytonas podcastpris har ju avgjorts. Det gick till storebror Toto Balutto, men Genuin Läderkula avancerade på listan kan man väl säga. Vi var inte med förra året, podden var inte igång, men en utav nykomlingarna, och det har ju gått bra. Det har gått jävligt bra.
Väldigt bra. Och det är ju tack vare er som lyssnar, måste vi ändå säga.
Ja, tack så hjärtligt mycket för er som lyssnar.
Och det är ju väldigt roligt också, just att någonstans har man ju sett kanske Sportbladets poddar Jönssonligan med Fredrik Jönsson och Robert Laul etablerade namn i journalistbranschen, som att de skulle vara större än Genuin Läderkula. Men någonstans så, som på din Twitterprofil, det genuina vara längst. Och så gör det även i det här fallet.
Ja, men så enkelt är det ju. Det var ju ord och inga visor. Det var ju, och Arsenal Swedens podcast var också större än Sveriges största supportförening, om jag inte missminner mig helt ut. Men i alla fall, här sitter vi runt ett bord. Mycket genuint, må jag säga. Tända ljus, som sagt. Så att vi firar detta ögonblick och denna utmärkelse.
Men ska vi kanske kicka igång innan med en liten julöl? Och vi kan väl säga det, under avsnittet så kommer vi testa på tre julölar här, som var och en har fått tagit ut sin julöl som de känner att den här, den kan funka bra under det här avsnittet.
Ja, och de vi har valt ut, det, jag har ju valt då Gotlands bryggeri Visby julbryggd.
Mm. Och jag slängde på med en Samuel Adams Winterlager.
Och jag körde efter den lite svartare varianten. Jag vet inte vad jag vill komma med den, men jag fastnade lite för tomteluvan som sticker ut på en svart Once Black.
Så ska vi kanske kicka igång med lite Visby och ha en jäkligt bra podd helt enkelt.
Det låter helt fantastiskt. Veckans svenska fotboll. Vi sitter alltså med en Visby julbryggd, en svensk öl.
Mm.
Mm.
Och det passar ju också till den här punkten.
Ska vi någonstans ta och provsmaka den här julölen innan vi går in på veckan?
Jag tänker att vi kan göra det i slutet.
Ja, okej. Okay.
Du behöver inte bli ledsen. Vi börjar i vilket fall med det här ämnet som blossat upp lite senaste veckan gällande spelare, svenska spelare med utländsk bakgrund som hellre kanske väljer andra länder. Hur ska man tackla det här ämnet då? Liksom, ska man knyta upp dem som man ofta gör i England, till exempel en unga spelare där som har rötter i andra länder, att knyta upp dem genom att redan i 17 års ålder kanske få en landskamp med engelska landslaget, och därefter som är ju nästan liksom satt i sten då att den här spelaren ska spela för England. Eller bör man helt enkelt ta ut spelaren när det väl är så att spelaren är tillräckligt bra för att spela?
Jag tycker att det är helt och hållet förbundskaptenens roll och uppgift att se till att man knyter an de här spelarna i tidig ålder. Det är deras jobb för fan, de jobbar med det hela tiden. De ska ju se potentiella talanger som kommer bli landslagsaktuella senare i karriären. De ska ju veta det där från start. Jag tycker inte det här problemet att folk väljer i tidig ålder och köra för ett annat landslag, ja, det kanske är för att de har blivit mer uppvaktade där, och då är det ju fel Nej, vi kan säga att cheferna här i Sverige har ju inte gjort sitt, så att säga.
Det tycker jag absolut inte. Jag tycker att man ska ha någonstans det bästa laget att spela i landslaget. Den som är det allra klockredaste exemplet idag är väl Sead Haksabanovic från Halmstad bollklubb, som numera har gått till Brygge. Och jag tycker inte han är tillräckligt bra för allsvenskan. Fortfarande oprövad. Man tar inte ut en superettanspelare till landslaget. Och därför tycker jag inte man ska knyta upp honom. Sen om han i så fall väljer att ansluta sig till Montenegro. Ja, jobbars. Men om man tittar på de spelarna som har knutits an till andra landslag, så är det ingen jag ser som potentiella startspelare i ett svenskt landslag.
Men jag tycker ändå att man ska uppvakta personen och verkligen ge han att du kommer få tid i landslaget. Du kommer kanske få sticka till januari-turnén eller vad som helst. Men kanske inte nu. Men verkligen visa den här spelaren att svenska landslaget vill ha dig.
Jag tror det är viktigt att man för den diskussionen tydligt. Det mest kända exemplet på misslyckande från en förbundskapten, det är ju kanske Erik Hamrén med Mordo Barrow, som troligtvis hade haft en plats i svenska landslagstruppen. Yttrar i en position vi inte är överdrivet starka på. Framförallt inte offensiva, kreativa, tekniska yttrar. Och där har vi Mordo Barrow i Swansea som har startat, spelat en hel del. Både i år och delvis även förra året. Så att han hade ju varit en kanonspelare. Men sedan är jag ju beredd att hålla med att det är ju inte så att Jan Andersson ska ta ut Sead Haksabanovic till januari-turnén enbart för att låta honom spela en landskamp, utan det är fortfarande så att de bästa spelarna ska med, för att annars sänder ju det helt fel signaler om till exempel en Kalle Holmberg till exempel skulle vara aktuell, om man hellre tar ut en Sead Haksabanovic bara för att kunna sätta han liksom säker upp honom för framtiden. Så att det blir ju väldigt märkligt, men å andra sidan det blir ett problem också med Mordo Barrow till exempel, att där har vi en spelare som troligtvis hade kunnat tillföra mycket för oss i framtiden.
Det var ett specialfall du drog här just när man konkurrerar med Kalle Holmberg. Då är det få spelare som går före.
Men vi kan väl säga, du drog in Erik Hamrén här, och vi kan väl alla enas om att vi tar en skål på det. Fan vad skönt det är att han är borta.
Ja. Äntligen grabbar. Första julölen i år för min del.
Ja, min också.
Vad tyckte ni om den då?
Rustik.
Visby talar vi alltså återigen om.
Jag tyckte om att det var lite, det kändes som det var något sött i efterklangen.
Jag tyckte att den var väldigt rustik. Men samtidigt var den någonstans söt, mycket humle.
Det var ju inte Falcons julöl. Även om man inte ska klanka ner på Bajenölen, alla bajare där ute.
Nej. Det är ju trots allt Visby.
Till Gotlands lyssnarna.
Ja.
Nej, men den gick väl ner, det gjorde den.
Ja. Den var god. Men ska vi slå fast någonting innan vi lämnar den här punkten?
Som sagt, jag tycker inte att man ska låsa upp spelare för tidig ålder. Jag tycker att man kan titta på till exempel en Loret Sadiko som har gjort ett ganska bra landslagsval för sin egen del. Hade jag varit i samma situation visserligen, så hade jag nog gjort samma val, för jag hade inte kunnat peta de här heliga kossorna som Andreas Granqvist till exempel. Likadant med en Arbesinieli som aldrig kommer slå sig in i A-landslaget på det sättet som man hoppas på. Mordo Barrow i ett specialfall. Sen har du några Mikael Brunos, men han hade inte konkurrerat ut de ytterbackar vi har. Så att,
fast hade han inte det då? Jag tror ju nog att han hade kunnat göra det.
Nej, jag tror inte att han hade kunnat göra det.
Det var en startspelare i Bundesliga innan de åkte ner, och det tycker jag ändå man ska värdera ganska högt. Och Arbesinieli har ju alla möjligheter, han har gjort det bra i holländska ligan, men fortfarande så är det ju sorgligt att man lämnar. Jag tycker mer att det är spelarnas någonstans kåthet på att få bära en landslagströja som är problemet här. Det är inte att svenska landslaget inte tar ut dem, utan det är ju någonstans spelarna som jag måste in, jag måste få uppleva det här. Jag menar, all respekt för Kosovas landslag, men med Kosovas landslag kommer du aldrig få uppleva någonting som det svenska landslaget kommer
att göra. Men sen är det är ju alltså, vilken jävla tacksamhet svensk fotboll har att, det är ju, att unga talanger vill spela i landslaget. Att det inte är som hockeyn där folk inte har tid eller ork för att spela, liksom dra på sig landslagströjan.
Nej, och samtidigt, jag tycker ju som så att just landslag är ett så pass bra skyltfönster. Så till exempel om en spelare Kosovo möter, ja, kanske Nederländerna, då kommer det vara scouter på plats. Så att jag har full respekt för vilket landslag man representerar. Jag tycker likadant är att om man inte känner lika mycket för Sverige som man gör för något annat landslag. Nej, men varför ska jag representera då Sverige? Ta till exempel, ja, Lore Tadiko. Han kände mer för Kosovo. Visserligen född och uppväxt i Sverige, men har mer känslor för just Kosovo. Fullt ut, helt okej för mig. Modo Barrow likadant.
Det ska ju vara någonstans ett landslag man vill representera. Vill man inte representera Sverige, då är det bättre att man landar någon annanstans.
Ja.
Kanske ska gå vidare till nästa punkt då. Spelarfacket har ju tagit ut, eller spelarna själva helt enkelt, har ju tagit ut årets 11 i Allsvenskan som publicerades nyligen i medierna. Och för att dra lite snabbt, Johan Biland i mål, Wahlqvist högerback, Arnason, Johansson mittbackar, Salomonsson också två högerbackar, men så är det helt enkelt. Ikrem och Christiansen kanter, och Ofori, Elm centralt, och så har vi Alexander Isak och vidare under 18 som på topp.
Säg att det är Rasse Elm också.
Så. Ja, så att lyssnarna förstår. Några spontana tankar om vilka som borde funnits med, vilka som borde plockats bort?
Ja, jag tycker väl att det är en ganska självklar elva faktiskt.
När spelarna själva tar fram den också, då känns det lite mer given än om det är Viktig Petter på SvFF eller någonting.
Jag tycker inte att det finns jättemycket att argumentera emot på den listan.
Alla namn känns ju ganska självklara, och Elmo har ju kanske inte spelat överdrivet mycket, men å andra sidan, det han presterat på planen i år har ju varit över många andras nivå.
Det är ju möjligtvis som Rönneklev skulle in på ett hörn, men... han har det tungt. Han ska ju sluta nu också, så...
Och det är väl samma egentligen, anfallarna där, Isak, ett stort genombrott, han gjort mycket mål, men är han allsvenskans näst bästa anfallare, eller kanske till och med bästa i år?
Och Bassi kanske ska in på ett hörn där, men ja, var ju ändå bara en höstsäsong och glänste.
Precis, men annars finns det kanske inte så jättemycket att orda om.
Nej, det är väl om Ranegger skulle kanske in och petas lite, men ja, jag är inte bitter.
Vi går väl helt enkelt vidare till lite silly season nytt. Silly season är ju full gång, och spelarna har redan börjat byta klubbar lite här och var i Allsvenskan. Kanske den största som slagit ner, det är ju i Peking. Vi får en till anfallare till vårt favoritanfall. Bas Andersson och Kalle Holmberg får en lekamrat.
Ja, man kan säga att han har varit med i podden. Han har varit med i podden.
Det är stort, självklart.
Det var inte helt självklart att han skulle vara med, för att han var ganska tillbakadragen. Men han var med. Simon Skabiaskrab!
Den finska blyghetens ansikte utåt.
Som ja, även var nära på, eller han var ju nominerad till att ha gjort Puskas-målet, va?
Ja, exakt. Det vackraste målet för året. Lite tråkigt att han inte vann det. Ett jättevackert mål som han berättade om i avsnittet där, avsnitt 27. Men i alla fall, det är ju kul att Kalle och Sampa får lite...
Ja, men det är så uppenbart här att Skrabb faktiskt har lyssnat på GLK-podden och verkligen säger, de där två, ja, Sebban, ja, skönlirare, Holmberg, ja, absolut. Fan, här vill jag också in och grotta. Jag vill också bli en GLK-favorit.
Han vill också hänga på Sebbans soffa. Ja. Jag vill ta en bild. Ja, sidor förstås. Ja. Sidor förstås.
Och inte Basses soffa, utan Kalles.
Ja, gärna.
men det här är ju en trio som vi verkligen tror på. Och kanske kan Norrköping nästa år ta det där guldet som man inte lyckades göra i år.
Jag tycker det är väldigt spännande anfall, för det är ju tre spelare som någonstans alla är på väg uppåt i karriären. Basse slog igenom, Holmberg i klass för sig, och Skrabb är på väg uppåt också.
Han har gjort det bra, ska vi säga, i ett Gävle som har dalat.
Det är ju en av få finskar man faktiskt kan sympatisera med.
Ja, exakt. Han har ju det här SISO som man brukar prata om, den finska envisheten. Det har ju Skrabb, och det är en fördel.
Och det känns väl kul också att han får komma till en lite större klubb efter att ha varit nere och grottat i både Åtvidaberg och
Gävle.
Och nu får han konstgräset också, vilket han troligtvis känner sig trygg med efter tiden på Kopparvallen och nya Strömvallen, höll jag på att säga.
Men uppväxt i Finland också. Konstgräshallarnas land, kan man ju påstå. Det är ju mycket intressant och spännande att se vad de kan hitta på, lekamraterna.
Men tar han sig ens in i anfallet som det ser ut för stunden?
Ja, men han kan ju spela kant också.
Det kan ju Holmberg med, visserligen.
Skrabb kan väl lira lite var som. Jag ser han lite som en libero kanske, upp och ner.
Ja, en vänsterback.
Men frågan är, hur många klubbar drog egentligen i skrabb? Jag tänker om Peking helt enkelt vann kampen mot AIK, eller om ens AIK och Göteborg var intresserade. Han är ju slagit igenom skrabb, men han har ju inte slagit igenom på den nivån kanske, att utlandsbud kommer in.
Jag är svårt att se att AIK egentligen var väldigt intresserade av skrabb.
Jag tror som så här att IFK Göteborg hade ett intresse, men nu är det så att man fortfarande har Ankersen och Rex. Så att det är klart att ska han då gå och sätta sig på bänken i IFK Göteborg eller ändå vara en potentiell startspelare i Norrköping. För mig hade det varit ganska enkelt om jag varit i samma situation.
Vi får väl se egentligen hur det går. En annan spelare som också lämnat en klubb men helt enkelt tagit steget utomlands, det är ju Astrid Ajdarevic från Örebro till Jacke Johanssons klubb i Grekland, AIK Aten.
Svensk koloni.
Ja, det har ju blivit det sen Majstorovic tog över.
Ja.
Spännande. Vad tror ni om Örebro blir tappet för stort så att man kommer se dem på under halva nästa säsong?
Nej, det tror jag ändå inte, för Örebro är ändå en sån klubb så att de gör kanske en dålig försäsong, gör en bättre slutet på säsongen eller tvärtom. Det är en klubb som ändå spelar rolig fotboll och som jag tycker ändå i slutändan alltid levererar det man ändå förväntar sig av en klubb som Örebro.
De vill ju också ersätta Ajdarevic med Johan Mårtensson. Givetvis vill Mårtensson utomlands igen.
Mården.
Han är ju från mina trakter, Ulvåker och Fostra. Men det är klart att om de kan få Johan Mårtensson så blir ju inte tappet lika stort. Det är klart att Ajdarevic har gjort en fin säsong. Lett landslaget i OS och så vidare. Men man vet ju att det är en väldigt... En ojämn spelare kan man säga. När han har sina bästa dagar så är han ju landslagsklass och andra dagar kanske är superettanklass.
De tappar en klubbikon, men kanske kan man ändå fylla det.
Jag tror att även om han har varit kreativ så hade han en sämre höst och då fick ju andra spelare kliva fram. Vi har offensivt skickliga spelare i Örebro. Vi ska komma ihåg att vi har en Nahir Besara som fick spela en del kant. Han skulle kunna fylla tomrummet där i mitten. De har Nordin Garasic som är kreativ, vi har en Mike Sema, Martin Broberg som är bra på det han kan. Så att det finns ju en kreativitet i laget fortfarande, så att jag tycker inte att de ska känna någon panik över att han försvinner. Utan då kan ju snarare andra spelare kliva fram.
Och när du säger Broberg där, alltså, det ryser ju till i hjärtat på en. Man vill ju bara att han ska hem igen till Djurgården.
Jo, så är det ju. Nej, man får ju hoppas att det inte... Ajdarevic går samma öde till möte som Joel Lindeskott som fick brutet kontrakt med AIK eller med AEK Aten för att han var för dålig.
Precis.
Hårda bud i Grekland.
Ja.
För att tala om Djurgården som du nämnde precis, de har ju faktiskt också presenterat ett prestigeförvärv den senaste veckan här. Och det är Tommy Vaiho från Gais som återvänder. Hur känns det?
Ja, men det är alltid kul med hemåtvändare.
Hemvändare.
Sen så ska jag vara riktigt ärlig så kanske jag hade hoppats på någon lite starkare värvning. Jag vet inte riktigt om det är just den där värvningen som man behöver för att vandra uppåt i tabellen. Men vi får hoppas på det bästa, jag tänker.
Det är en presentation på Tele2 inför fullsatta läktare.
Nej, det kan jag inte tänka mig. Kanske något litet, men vi får hoppas att Bosse och Öskan ändå har tagit fram det, eller gjort det här tillsammans.
Man kan väl säga också att Tommy Vaios plats var ju hotad i Gais efter att Damir Mehic kom till klubben. Och det är klart att Mehic har ju presterat bra i Allsvenskan i år, sett under förutsättningarna. Mehic sökte en ny klubb, Kajtoft är snart tillbaka. Han går till Gais, var ska Vaio till vägen? Är klart han vill vända hem.
Men det jag tycker är intressant är ju någonstans att man har en, nu har han visserligen utlånad i våras, men man har alltså en Hampus Nilsson, en supporterfavorit i truppen, och då värvar man alltså in en målvakt. Jag menar, hade man plockat upp en från ungdomsleden, säga att Vaio till och med skulle bli tredje målvakt efter Hampus Nilsson, om man nu vill tro på honom i med att han har det supportstödet liknande, då är det ju rätt märkligt att man sätter den löneposten på Vaio som man lätt hade kunnat sänka med 5-10 tusen i månaden för att hellre få in en ungdomsmålvakt som tredje post.
Å andra sidan så är Hampe, han är ju ändå en målvakt som vill spela mycket matcher. Och med Isaksson över sig så hade han ju inte fått mycket speltid. Så att enligt, eller ur hans synvinkel så tycker jag han gör helt rätt att faktiskt lämna Djurgården. Sen är det ju tråkigt, men de chanser han ändå har haft i Djurgården så har han ju faktiskt inte visat sig en, som en... någonting att falla tillbaka på.
Nej, det är klart att Vaiho går väl inte till Djurgården för att bli startmålvakt, utan han förstår väl någonstans sin plats så att precis. Han kan sitta där på bänken och
casha in.
Ja, och casha in. Ja, som sagt, det är det bästa jobbet man kan ha är som andra målvakt i en elitklubb i fotboll.
Jag ser det Stockholm. Det är jävligt.
Ja, exakt.
Det är klart att det blir krök.
Det skulle inte förvåna en om vi stöter på Vaiho ute på någon annan klubb här i vinter halvåret.
Ja, och Javo behöver ju också en ny lekkamrat nu när Ranegi lämnar, så då fick väl han plocka en valfri.
Intressant är ju också att Djurgården nyss har fått bud på Olunga. Klubb vet vi inte än riktigt, men som är tre. Det sägs att de har fått bud på 2 miljoner euro, men Djurgården vill ha 3.
Nej.
Det är alltså 30 miljoner för Olunga som har levt i 12 matcher, kan man ju säga. 12
mål. Lite att gå upp efter lite mycket pengar.
Å andra sidan är ju Djurgården, vi är ju en klubb som är riktigt bra på att ta betalt för våra spelare.
Ja, inte lika bra som IFK Göteborg, men det är klart att man är bra på att ta betalt.
Desto bättre än AIK.
Ja, det har det väl varit, men AIK har varit ganska skickliga senaste tiden också, med den marknaden förstås, som kanske är det tydligaste exemplet.
Absolut är, men de har gjort många försäljningar där de kanske skulle ha fått lite mer betalt. Och Isak, nu får vi se vad det landar på, men det verkar inte vara helt lätt att sälja den killen heller.
Det är klart anledningen till att man kanske inte kan rada upp Djurgårdsnamn är för att ni har ju inte sålt överdrivet mycket den senaste tiden.
Fast, ja okej, fast vi har ju ändå...
Sam Jansson, ja.
Amati förstås. Ja, det var ju bra pengar trots att det var Köpenhamn.
Vad hette han, den andra skyttekungen då? Som glänste förra året. Vad fan hette han?
Jag tänker du va?
Ja, Moshekvi förstås.
Ja, Moshekvi.
Ja. Men sen, jag tycker det är kul ändå att Olunga liksom. Skulle vi få 30 mil för han?
Nej.
Skulle vi få det? Det är klart som fan man ska släppa han då. Jag vet att det är många som tycker att vad händer nästa år? Vem ska vi få in som ändå kan göra de här 12 målen? Och liksom,
men det är klart ni ska släppa han för 20 också, tycker jag. För att Tino Kadavere visserligen under våren, han var värdelös, under sommaren värdelös. Men man såg ju någonstans ett ljus i mörkret under de sista matcherna där han blev lite spelskickligare. Någonstans är det väl anpassningen också. Olunga fick mer speltid där i början, så det är ju inte konstigt att han anpassade sig snabbare då, liksom till allsvenska spelet och kulturen och liknande. Kanske det Kadaveras tur nästa år.
Om man bara tittar på det klippet på YouTube när Olunga tränar avslut, så hade jag sålt honom för 20 miljoner alla dagar i veckan.
Men det är det jag säger, att få in de här miljonerna, det är ju... otroligt bra skött av styrelsen, skulle jag säga.
Mm.
Bosse är bra alltså.
Mm. På det tycker jag vi tar en till julan faktiskt.
Ja,
det gör vi.
Vilken är den här gången? Ska vi välja någonstans mellan Samuel Eddans Winterlager kanske?
Ja, det kan vi göra.
Lika bra att dra igång den.
Björk har ansvar för det här.
Absolut. Man har ju jobbat i krogsvängarna så att säga.
Du har det alltså. Kan du berätta mer?
Ja, det vart ju en vända till Åre där va. Sen jobbat på lite event, idrottsgala bland annat. Hällde upp champagne och grejer.
Till
ingen mindre än...
Aspacke?
Nej, men Hussein i alla fall. Jag kommer ihåg att jag råkade spilla lite på Husseins hand.
Anton?
På Anton, ja. Och han lägger handen på mig och säger, gubben, det är ingen fara.
Det.
Och då vart man ju väldigt glad i hjärtat.
Det är ju Göteborgs mentaliteten, jag tror att... Hade det varit Glennis igen som du hade hällt upp till, så tror jag inte att han hade brytt sig för fem här. Då tror jag att han hade tyckt att det var lite fint.
Sen kan
lite
man ju...
häftigt någonstans. Han fick lite öl på sig.
Men samtidigt också så här, Glennis igen. Jag kan inte tänka mig honom på idrottsskolan när det är fin middag och så sitter Glenn och ska ha en ganska fin, ett fint samtal och äta på rätt sätt och lägga servetten på rätt sätt. Det funkar inte, det är inte rationellt.
En liten sidnot till det där kan ju vara att jag hade en riktigt pissig dag här. Jag börjar med att jag ska gå med en bricka med lite shotliknande glas. Jag tänker såhär, fan det här kan inte vara så svårt. Så jag lassar på kanske ett 20-tal shots, men det är svårt att ha den här på en hand. Så att jag hinner ta 3 steg. Jag ramlar, tappar ut allting på golvet. Så bara, tur att det är ett tag innan de kommer. Men då får jag reda av en tant där som står och skäller lite på mig att nu är det bäst att du skyndar dig pojk, för det kommer komma en viktig person här. Och då tänker jag, ja, min chef som kommer komma här, jag tror inte att han blir så jävla sur. Men då är det ingen annan än prinsen som ska gå en liten specialväg. Så då höll man ju på att skita på sig och var tvungen att ta bort det snabbt som Sören helt enkelt.
Jag gillar ändå att du höll på att skita på dig, för att någonstans är det ju ändå en kunglighet.
Ja, men det är det.
Monarkiska.
Det var precis det jag hade tänkt tillägga i den här presentationen, att det är därför man inte ska vara monark. Eller monarkist snarare sagt. För då slipper man hela den problematiken. Då hade du bara kunnat säga till den här paranta gumman att men det skit väl jag i.
Men förstå att han går där. Förstå Aftonbladets löp. Prinsen får glas i foten eller någonting.
Ja, fy fan vad vackert.
Och så ser man in i unna där.
Lite mer bäska. Också rustik, men mer bäska i eftersmaken.
Framförallt lite ljusare skulle jag säga.
Ja,
jag känner nog mer för den gotländska faktiskt.
Okej, men då kan jag ta ditt då, om du ska vara sån.
Nej, det behöver inte vara sån.
Det är det lokala.
Exakt. Som Texas sa en gång. Denna vackra vänsterback. Och över till någon form av julpunktsgenre. Och vi kan väl börja med en lyssnarfråga som vi fått in. Och den handlar om Grinchen. Vem är allsvenskans Grinchen? Den här elakingen som stjäl barn, vuxnas, farmor och farfars, alla ni känner, julklappar. Vem i allsvenskan kan vi hitta på den punkten?
Lennartsson.
Dee Williams.
D. Williams har ju fått en... Är det klart att han fått den där domen för
utställningen? Nej, det är absolut inte klart. Men det känns som D. Williams ligger nära till hans.
Han kan väl tycka om julen då.
Men det känns som att han... Han har ju en tendens att... brus upp på julen.
Ja, jo.
Jag menar, det finns ju en anledning till att han ofta är nyktrare på jul. Vad jag fått höra av källor jag inte nämner.
Men de finns.
Ja, precis. De finns någonstans där ute.
Någon annan elocking. Jag kan tänka mig att en sån som inte gillar jul, det är ju Sapani Eriksson.
Ja, jag kan tänka mig att det är ganska tråkigt hemma hos Sebba. Man kollar kanske heller på den här rallyfilmen från 92. Och han gillar ju de här gamla amerikanerna och den typen av det stuket. Det känns inte som man är så traditions.
Det är ju väldigt två punkter. För oftast de som är hårda på plan, de är ju någonstans...
De är ju fina, de gillar jul.
Ja, men de känns ju som lite morsgrisar. Mm.
Jag skulle ju säga att min dröm är ju att fira jul med Kevin Walker. Där tror jag man har en riktig hejda jul.
En irländsk jul, men han är ju inte grinchen någonstans.
Nej, exakt, men det är liksom tvärt emot då.
Men om vi tänker om elakingarna i... Dixon är tuff på planen, men å andra sidan
han är ganska... jag kan se en riktigt svettig juletröja på honom.
Jo, men det är klart, för han är ju väldigt kärleksfull mot sin unge, och han har sett på sociala medier och liknande. Och
Filip Haglund likadant, han är lite morsgris alltså.
Städad,
övergörd.
känns väl så, egentligen som att de flesta fotbollsspelare ändå är pro-jul.
Ja, men vi har ju några outsiders givetvis. Jag tänker mig kanske en...
Nanne tror jag kan. Han tror jag kan tycka jul är överskattat. Jag tror att han kan säga, vad ska vi ge presenter för han då?
Det är småländska skogarna, där tar man ju...
Man vill hålla i pengarna och...
Ja, men jag tror att han ställer in julen. Speciellt i år.
Ja, det vore kul om man kunde hitta någon spelare här som... Simon Skrabb tror jag faktiskt kan vara en sån som inte är jätte...
Nej, det här är du fel. Det är ju redan barnet.
Ja, förvisso, men han är ändå... Det är den finländska season jag pratar om. De firar jul med att plocka fram liksom en koskenkorva på bordet. Det är så, och sen är det klart. När den är färdigdrucken, då går man och lägger sig.
Men jag tänker i...
Nisse Johansson också, det är en julgubbe. Kanske lite sur när han inte får det han vill ha, kanske.
Mm. Jag är ju svårt att se Jeremejeff fira jul.
Ja.
Det känns som att han... Han har ju lite det här taggiga utseendet. Jag menar, det är ju inte så att... klart mormor, Jeremejeffs mormor, har kramat honom, men jag menar... hon gör det nog inte frivilligt. Jag tror att Jeremejeffs jul kan vara lite taskig.
Vi kan väl komma överens om att älmbrorsorna, de firar en riktigt, riktigt trevlig jul.
Hemma hos Ulla.
Det pågår länge. Man tittar gärna igenom familjealbumet och Rasmus ligger kanske med huvudet i knät.
Ja, och fått sin nya lyftkran och...
Precis, druckit den här soppan mot magen och...
Ja. Ja.
Där Elm sitter och bygger på Lego.
Det är ju som sagt, det är ju... Det hade varit mycket enklare om man vänt på frågan vilka som är jul bäst. Det är ju bröderna.
Vet vi vem var det som ställde frågan?
Det är svårt att säga namnet just nu, men vi ska ta reda på det. Och det kommer alldeles strax.
Men jag vet att
han föreslog i varje fall att Pelle Olsson skulle ha Grinchen.
Fast det tror jag inte ett dugg på.
Han känns ju som snällisarnas snällis.
Ja, jag tror att han skulle också kunna tänka mig fira jul, men för det känns som att han kan sitta väldigt gott in i hörnet. Han tar fram en, kanske blandar den och läser den lite, samtidigt som man skrattar lite och låter liksom ungarna och släktingarna liksom vara. Han ser liksom utifrån.
Viktor Lindqvist var det.
Viktor Lindqvist.
Vänta.
Jäkligt bra fråga, för att det är ju som sagt svårt att hitta de här svarta fåren, för julen är ju någonstans en tid som de allra flesta svenskar är enas kring. Så att det är svårt att hitta de här spelarna som kanske... Men å andra sidan är det ju liksom, jag har ju fått höra från många medmänniskor här liksom i samhället, liksom sådana som säger att ja, men jag tar inte så hårt på det här med traditioner, det är ju, vi ger varandra inte julklappar, jag jobbar gärna på julafton. Och, så att det måste ju finnas spelare i Allsvenskan som känner så.
Det måste finnas någon som känner att jag kan gå ut och träna istället och bli bättre. Visserligen är den julen någonstans en kristen tradition, så det är väl om man skulle blicka åt andra hållet helt enkelt, för att inte låta allt för nedlåtande. Men det känns ju också, det är uteslutet, utan man får ju titta på de som faktiskt har en jultradition.
Får jag hoppa in en till, fan det är många jag vill fira jul med här, men en till som jag verkligen skulle vilja fira jul med, det är ju Tibbling. Satan,
med risk för att det blir väldigt töntigt.
Ja, men ändå, han kan också dra på sig den där lilla jultröjan, sitta och bara le och kolla på Carl Bertin Jonsson och
det är fan hans
dricka äppelsider.
Hans julafton är dubbla en och en halv liters Nygård eller apoteken.
Ja, och med det här leendet, och självklart har han sina farsta brallor på sig, och det nej.
Nu har jag det. Spelaren som vi faktiskt sett prov på svikit traditioner. Jag och Daryl Smiley från Nordirland. Som inte dricker öl trots att han är från Nordirland.
Han firar definitivt inte jul.
Nej, precis. Det känns som en traditionssvikare.
Ja, och dessutom har han pendlat mellan Kalmar FF och Jönköping Söder, och det säger någonting.
Också lite det här att man bryter mot en tradition som finns i Kalmar. Jag menar, hur många smålandslag ska du spela för i karriären?
Ja, alltså hur många töntärbyn ska du uppleva på den ena eller andra sidan? Nej, nu fastslår vi det. Daryl Smiley är Grinchen.
Inkryggen.
Tack.
Tack.
Tack. Och över till nästa ämne, det som blossat upp nu i veckan också, matchfixningen. Vi har AFC Eskilstuna, som klubben nu heter, syriansk inblandade, men även en klubb till.
Landskrona Boys.
Precis. Skånes forna stolthet innan de gick i graven, som de nästan gjort senaste tiden. Vad säger du om det här fenomenet matchfixning?
Det är väl verkligen ingenting som man blir jätteöverraskad över, faktiskt.
Det har ju visat varit ett problem redan för två säsonger sedan, var det väl, som det började komma upp i media.
Jag vet, det var ju en stor grej när Halmia mötte det här Halmstad-laget då. Mötte Kristianstad för ett antal år sedan. Och då var det ju en jäkla grej, då var det ju spelare i Kristianstad. Det var någon som hade slagit en annan, om jag inte minns helt fel och liknande. Då var det ju väldigt tydligt, men det känns som att den här matchfixningen som har pågått här har nog inte varit lika tydlig, så att det syns på planen i och med att det inte varit något som snackats om rejält under säsongen. Utan i det här fallet har det väl att göra med att man helt enkelt kikar på oddsen och pengarna och summorna helt enkelt, spelbolagen. Och var de kommer ifrån och sett att det sett märkligt ut.
Ja, intressant att det finns en gemensam nämnare mellan Syrianska och AFC Eskilstuna. Och det är just Gamal Mitchell faktiskt. Vars bror faktiskt är en av medlemmarna, som jag har förstått enligt mina källor, i det Syrianska brödraskapet i Södertälje. Hans namn behöver vi inte nämna, men i alla fall, det ryktas om att han numera står åtalad i Frankrike för 30 års fängelse.
Har det någonting att göra med matchfixningen då?
Ingenting med matchfixningen att göra, men det har någonstans att göra med yrkeskriminalitet. Sen så anklagar jag verkligen inte Oscar Melke Mitchell för att vara kriminell. Men i alla fall, han är åtalad för 30 års fängelse.
Ja, det är ju intressant fakta och det är intressant information, och den gemensamma nämnaren finns ju mellan två av de här klubbarna som är inblandade, så att det är ju inte helt omöjligt att han skulle ha något finger med i spelet. Men det var ju ganska otroligt också i och med att Ruskan är ju, som vi alla vet, en tränare som vill göra karriär i tränarbranschen. Han är en tränare som vill något med karriären, han vill komma utomlands. Han har ju kämpat för att få den här chansen i ett allsvenskt topplag som man ändå får se Djurgården som. Så att det vore ju ganska risky att smussla lite med den här typen av grejer vid sidan av tränarrollen.
Man vet inte, alla har ju kanske något svart förflutet bakom sig.
Alla har väl kanske inte rent mjöl i påsen, så att säga.
Nej.
Vi får väl se om det är Elliot Tjeck som sätter en knytnäv i Fredrik Olssons mage nästa säsong.
Det får vi se.
Så är det med, tack.
Tack.
Tack. Internationella influenser.
Spännande.
Spännande, spännande, spännande. Och vi har ju ett par svenskar som återigen levererat ut i Europa. Alla är kanske inte aktuella för landslaget som det var i svenskt protokollet. Men någon av det här är ju det säkerligen. Jag tänker vi kan väl börja med Sam Larsson som gjorde 2 mål i helgen och numera placeras i så mycket som PSV Eindhoven. Är det rätt att gå till ett storlag i holländska ligan?
Jajebuk!
Tycker du verkligen det?
Ja, det tycker jag absolut. Nu får vi spela Champions League förhoppningsvis. Så det är klart, gör det bra på den stora scenen, ta ytterligare ett kliv.
Jag hoppas ju också på att han går uppåt i karriären, att han har en lång karriär. För jag minns ju tillbaka när han körde U21-slutspelet där, när han klackade sig igenom. Nu vet jag inte vilka de mötte, men han hade en otrolig koll på bollen.
Ja, och därefter fick han inte spela utan fick sitta på bänken.
Men han gjorde en knack och det är sånt som man kommer ihåg, som man tar med sig ur ett mästerskap.
Men känns det inte någonstans mer naturligt att han tar ett steg uppåt i karriären och går till ett mittenlag i, säg, Bundesliga? Om det skulle finnas en att gå till PSV Eindhoven i samma liga som man redan kan. Finns det inte en risk att han fastnar då i ytterligare 3 år i, säg, PSV då?
Mycket möjligt, mycket möjligt. Samtidigt, ja, de här linjiga lagen i Bundesliga vet man aldrig vad man har. Titta på den tabellen så har man ju ett Schalke som har dalat lite. Man har ytterligare ett Wolfsburg som har inte alls gått bra i år utan ligger i botten. Det är ändå topplag vi pratar om, utan de här mittengängen i Bundesliga är svåra att placera ut. Ett Mainz tror jag inte är någonting att gå till. Nej, ja, det är svårt att säga om. Samtidigt, Emil Forsberg, man, det var också ett taktiskt klubbval med mycket pengar i omlopp. Så att, svårt att säga om.
Vi får se vad han väljer, den gode Sam. Men en spelare som helt klart har gjort rätt val i sommar, det måste ju vara en viss Ola Toivonen som gjorde så mycket som hattrick helgen till och med för Toulouse, där även Jimmy Durmaz spelade hela matchen i helgen.
Gud vad glad man blir. Alltså gud vad glad jag blir. Jag blir verkligen varm i hjärtat när jag ser att det går bra för broder Ola här.
Ja, det är rätt sanslöst om man ser till Olas karriär här, att det är någonstans nu han pikar. Han är kanske en av Sveriges eller svenska landslagets viktigaste spelare Han gör det bra i klubblaget. Nu närmar han sig skytteligatoppen. Visserligen en bit kvar. Men det är någonstans nu han har sitt momentum i karriären.
Viktig parameter att lägga in också. Han må ju vara en av Sveriges mest hatade spelare. Det är en av dem som fått tagit konstant skit oavsett om man har levererat en match eller inte.
Jag har alltid stått på Olas sida även när det blåst snålt. Så jag tycker att det är genuint från mitt hjärta att det går bra för Ola.
Ja, kommer ju också. Det är ju en ursäkt profil som han tillsammans med Berg. Kommer man ju aldrig släppa.
Värmblom allihopa då i spack.
Ja, det fanns ett otroligt gäng där. Men jag förstår inte heller varför man tycker så illa om det. Det här är ju en fin kille som där. Han hade samlat ihop pengar till Degerfors också. Även om han liksom gjort klart att han troligtvis inte kommer återvända till klubben. För att det ligger ju inte på en nivå som är paritet med hans karriär. Men att ändå ge stödet att det är gräsrötterna någonstans där han kommer ifrån. Där han har sin, jag vet inte om hans familj bor där. Men någonstans många barndomsvänner och liknande.
Kanske inte den som... gillar julen, skulle jag säga.
Ja, det är mycket möjligt.
Han känns som en kille som inte gillar jul.
Släng in Seb Larsson där också. Så ja. Är ett tråkgäng där som...
MQ-gänget.
Som hellre kanske sitter på en ganska ödslig bar inne i stan istället.
Ja, eller gör ingenting alls. Sitter hemma och spelar FIFA.
Ja. Det hade inte förvånat. Det känns lite som den genren när vi ändå är inne på den.
Nej, och det var en fin gest av Bola som sagt att han numera skänker den här matchtröjan då till auktion för att dra in pengar till sin moderförening.
Innan vi avrundar internationella punkten så kanske man ska säga något kort om att det känns som att Kristoffer Nyman har tagit en startplats. Startat nu 3 matcher i rad, om jag inte minns helt fel, och gjorde även mål nu i helgen, så att det känns som att han är på gång.
Totte!
Känns skönt.
Ja, framförallt för dig Björk.
Ja, det känns fruktansvärt skönt. Fan vad jag älskar den här grabben. Skulle också kunna fira jul med han. Om Totte lyssnar på den här, kom till Alpidan och fira jul med mig.
Familjen Björk. Det finns en plats för dig med, Totte.
Tack.
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 Stryktipset, denna punkt, denna tävling som fortsätter att pågå i genuin lödekul och även mer lyssnare som vill vara med. Vi ska säga det att alla får vara med, alla är välkomna att delta i tippet. Och det bara hänger på, det är inte så att det är loppet är kört bara för att vi är inne på fjärde omgången att den är avverkad. Utan häng på, tävla med oss, se ifall ni kan mäta oss med... en av Sveriges bästa podcaster enligt Daytonas podcastpris som vi nämnde tidigare.
Man kan väl säga att en 13-rättare blir ju automatiskt vinst, skulle jag säga.
Oh.
Vi jagar ju alla efter 13-rätt.
Det är det som är målet någonstans i den här tippningen.
Och kravet är att man spelar för mindre än 50 kronor.
Ja. Yeah.
Hur gick det då, grabbar?
6 rätt den här veckan, en tung vecka.
7 rätt för min del... en tung vecka kan man väl säga.
Jag fick 8, det känns som att jag börjar vakna till där i den grottan. Jag har legat i under en längre tid. Men ja, det kändes jäkligt bra. Det kändes faktiskt bättre för 2 veckor sedan. Men någonstans så glädjas man ju med era misslyckanden.
Ja, men samtidigt och fortfarande inneha första platsen i totalligan. Det är någonstans det som räknas här. Så jag vill nog inte dra för höga växlar. En dålig vecka kan alla ha. Även massor av dåliga dagar på jobbet. Så hade jag den här veckan. 31 rätt totalt för övrigt.
Vi skulle säga, Ludde är fortfarande i ledning. Han har 31 poäng och jag och Björk är på 30. Så att jag är inte längre bronsmedaljör. Jag har tagit steg.
Fast det är du ju fortfarande, eftersom jag hela tiden har legat före dig och du kommer upp på min nivå, så ligger du fortfarande längst ner i listan av 3.
Ja, Björk har vunnit fler interna omgångar.
Precis.
Vad är det för jäkla hål? Låt mig njuta.
Du är fortfarande bronsmedaljör.
Ja. Tack.
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 Torsdags tillbakablicka.
Vad är det med mig då? Typ Billengren. Kanske blir det en udda figur, kanske blir det en stor match, kanske blir det en fiskmås, kanske blir det också en kostym. Jag menar givetvis snackisen efteråt. Jävlar, Gävle är en klubb som inte har haft mycket att hämta i Allsvenskan de senaste åren. De har varit i botten och har haft 9 liv och lite mer till. Kanske också att det krigat sig kvar ett och annat år. Kval, återkval och det ena med det tredje. Det har också fått björnar på fall. Och så på fallet också när de kammade hem segern mot AIK 2011. Men snackisen efteråt handlade varken om att de sänkt den stora björnen AIK eller att Mikael Dahlberg sprungit hemifrån Saharaöknen med hans måltorka. Givetvis var Pelle Olsson i fokus. Han coachade inte i kortbyxor eller träningsoverall. Han hade på sig sin alldeles egen outfit. Kanske Armani, kanske Dressman. Det var i alla fall en kostym. En kostym för att hedra sista matchen på Råsunda.
Pelle Olsson är väl någonstans också känd för att han följer Jan Anderssons fotspår lite grann i det här under tiden i HBK. Att man gärna hade den trygga, sköna, alltid passande träningsoverallen. Men någonstans så tycker jag ju väldigt, väldigt mycket om tränare som klär upp sig, för att tränarrollen är något fint, är något vackert. Det är klart det ska vara en hygglig kostym.
Jag ska säga, det handlar ju helt och hållet till vilken person som tar det. Jag kan inte se... Jag tycker ju, säg Stare. Fan, han brukar ju också kunna variera lite.
Nej, det tycker jag väl inte.
Stare har ju både den pösiga jackan och kavaj.
Ja, pösiga jackan visserligen, men det är sällan han har den klassiska träningsoverallen.
Nej, absolut.
Han har ju någonstans stilen inpräntad sedan barnsben, känns det som.
Lasse Lagerbäck kommer ju svårt att se i en film.
Ja, där ska det ju vara overallen. Men det känns som att, men jag har ju tyckt att det har varit fantastiskt. Norlings klädval, han är ju verkligen briljerat med bruna kostymer och... allt möjligt från sidlinjen.
Någonstans får man ju också försvara Erik Hamrén i den här utmärkelsen. Sveriges sämsta förbundskapten.
Nej, möjligtvis. Vi kan inte försvara han i det här. För problemet var ju att det var så uppenbart att Hamrén och Albeck, som jag förvisso gillar, la alldeles för mycket tid på vad fan de skulle ha på sig.
Ja, men exakt. De klädde sig bra, men de kunde inte coacha.
Nej, men de la ner för mycket tid på det, så att det vart inte snyggt i slutändan.
Nej, man har ju haft svårt genom åren för båda de två. Och det smutsar väl ner lite kostymens lyskraft. Men sedan, det är väl någonstans det fina någonstans det där med kostymen. Det är väl när de här som Pelle Olsson till exempel, när det är något extra till för något lite finare. Nu hade han delvis kostym i Djurgården, hade ju mycket kavaj och sådär. Men när man har det här lilla extra och man liksom, de här liksom overallbärarna någonstans vill putsa till sig, kamma håret lite extra. Den kontrasten blir ju jävligt fin alltså.
En rolig liten side note är ju också när namnet, kommer inte ihåg, men det var under sommaren där när han hade på sig en rutig skjorta och det såg ju ut som man var direkt tagen från McDonald's. Det hade man lite roligt åt när man tittade på TV.
Kanske är hans nya jobb, vad vet jag, hans nya arbetsgivare.
Personalchef McDonald's.
Sedan är ju Gerard så rätt underbar också med den här klassiska blåa skjortan som han vägrar att lämna ifrån sig. Ja. Och så gärna pennan i fickan, den här klassiska lärarstilen.
Ja, nej, tack så mycket för hjältarna i kostym, träningsoverall, skjorta och piké.
Tack.
Tack. Veckans allsvenska profil.
Jacka!
Och jag förstår ni är taggade. Ni har hört vignetten med det här laget. Ni vet vad som väntar. Men vi kanske ska dra på det för någon sekund och öppna den sista julölen vi har på bordet ikväll.
Självklart. Tycker jag låter som en serie på en gång. Det ser nästan som julmust där.
Gåsblod.
Det här ska bli mycket intressant.
Ja. Ja, det ser lite speciellt ut. Spännande.
Även mörkt skum kan vi ju tyda här.
Nu har ju vi testat 3 olika här, men har ni någon favorit också? Spelar ingen roll om det är Falcons julöl eller vad det nu kan vara. Fittra det också, så kan vi bedöma den kanske någon framtida bärsbord eller liknande.
Absolut.
Skål.
Skål. Prisklassmässigt så är den här lite dyrare än de andra två.
Smakmässigt
skulle nog ha tagit de andra två alla dagar i veckan för den här.
Ja.
Ja, jag med faktiskt. Det känns lite tråkigt att det var jag som valde den här. Man vill ju gärna briljera när det gäller något så fint som öl. Så att,
den smakar lite mycket ek för min smak.
Vi kanske ska berätta bakgrunden inför den intervjun vi gjort med Källqvist. Och det var så att för 2 år sedan, 2014, inför julen där, så gjorde jag en intervju med Källqvist om hur han firar jul. Det var för en enkät då. Och ställde de ganska simpla, enkla frågorna. Hur firar du jul? Vad är det bästa med julen? Och vilken är favoriten på julbordet? Och någonstans där så hade Källqvist fruktansvärt svårt för att svara på de här frågorna. Så att vi bestämde oss någonstans där att vi ringer upp honom igen 2016, ställer precis samma frågor och ser vad han lämnar för svar.
Exklusivt genuin läderkula för första gången har vi dubbelintervju med en och samma spelare.
Hur firar du jul?
Ja, hur firar jag jul? Det blir på hemmaplan, hemma hos morsan och farsan.
Lugnt och städat?
Ja, samma som man har gjort de senaste åren, väldigt mycket så traditionsenligt.
Det är en familjehögtid.
Precis.
Vad är det bästa med julen?
Oj, oj, oj. Nej, men det är väl någonstans, alltså, som du säger, familjehögtid, liksom vara med familjen och så. Äta lite gott och bara umgås. Ja.
Vilken är favoriten på julbordet?
Ja, du. En bra Jansson är aldrig fel.
Inte sillen som göteborgare, tänker jag.
Jo, det är väl sillen eller Jansson. Där. Det är det absolut.
Ja, det är klart det finns många favoriter.
Så är det.
Ja, han rut lite på svaren där. Det var mycket hummanden och ummanden och tutanden.
Framförallt gillar jag svaret på vad som är bäst på julbordet. Är det Janssons eller är det sillen? Har han någonstans ändrat sig till 2016?
Det låter ju lite som att han, när han ska svara också, som att han gör något helt annat.
Jag hoppas ju inte att han kände sig pressad av att jag frågade om sillen. För det var ju inte någonstans tanken liksom att håna honom för Janssons, för att den är ju god också.
Hur är läget?
Jo, då, det är ganska bra.
Ja.
Precis varit på Lucia-firande här med ena ungen. Så att det...
Som det ska vara nu vid juletid.
Ja, precis.
Jag läste annars på din Wikipedia-sida att du var på provspel med Charlton för ett antal år sedan.
Ja, det är många år sedan.
Ja. Minns du hur det var när du var där?
Ja, det var ju en fantastisk upplevelse att komma dit och se hur det funkade där och så. Så att det var en rolig upplevelse, absolut.
Det står också att du väntar in bättre bud, men att det inte kom någon sen. Stämmer det, eller?
Nej, det gör det faktiskt inte. Jag har faktiskt också någon som har visat mig det. Nej, det är anledningen till att inte jag gick dit var att jag kände att jag inte var redo för att gå när jag var där när jag var 15, tror jag. Så att, ja. Jag kände mig inte alls redo just då. Jag ville gå klart gymnasiet och hela den här biten. Så att, att jag väntar in något annat, det stämmer inte alls.
Någon får gå in och ändra den Wikipedia-sidan.
Ja, det jag vet inte hur det här funkar. Så att, det får lasta på.
Ja, precis. Och det är väl till lite julfrågor. Hur firar du jul?
Ja, jag firar jul med familjen. Hemma hos mamma och pappa. Det blir ganska traditionellt sådär.
Klassiska svenska?
Ja, har lite... små utflykter på förmiddagen och så. Sen så är det familjen samlat sen på eftermiddagen, kvällen där med mat och ja, och bara ta det lugnt.
Lugnt och städat?
Ja, absolut.
Vad är det bästa med julen?
Bästa med julen? Ja. Det är väl egentligen att de är barn och hela den här biten. Ja, vara med familjen och bara umgås liksom.
Favoriträtten på julbordet?
Ja, det får jag nog säga. Det är nog Janssons, tror jag. Den är fin.
Inte sillen, om göteborgare då?
Ja, sillen är ju alltid där och är alltid god. Så att, jag håller nog Jansson lite före sillen ändå.
Vilken är din favoritöl?
Min favoritöl?
Ja.
Oj, det är ingen lätt fråga.
Nej, det finns många goda.
Det gör ju det. Ja, du. Den, ja, för nog ta Visby klosteröl. En lite mörkare, riktigt fin.
Liberala punkten.
Yeah!
Äntligen är vi återigen vid den fria punkten någonstans i den här podcasten.
Det är lite här vi får leva ut och vara
vi.
Precis.
Säkerhetsbälten är avkopplade. Vi flyger fram i 140 på en 40-väg utanför en skola. Kanske var lite att ta i.
Arkimedesprincipen säger att om man inte har bilbälte och krockar så fortsätter man framåt. Det är vi nu.
Hej Chaparral.
Liberala punkten.
Och vad ska vi samtala om idag?
Jo, vi tänkte väl i varje fall börja med flygplatserna. Det kan vi väl börja med.
Bedrövligt. Det är bedrövligt.
Och då syftar vi inte på flygplatserna i allmänhet. För det finns ju många trevliga grejer med flygplats. Flygplats Öland. Flyg Öland, som ni så säkert känner till vid det här laget, att man tar ju gärna en öl innan man flyger i sällskapet. Just för att få in känslan, semesterkänslan någonstans.
Fast just det kan jag tycka är lite plastigt. Det har blivit så mycket att man, men vi tar den här ölen, så tar vi en bild på det och lägger ut det. Då köper man inte ölen för det genuina, för hur den smakar.
Jag kan hålla med, men någonstans där så såg jag ett ganska bra exempel på senast jag tog en flygplansöl. Det var i somras när vi skulle flyga. Och visst, det kan kännas plastigt. Man sätter sig på O'Learys och man är en av många i de här sällskapen som ska ha den här ölen. Men någonstans där då, i varje fall en i vårt sällskap som bryter mot trenden i det här fallet och inte drar plastiga. Medan vi andra tar två öl, två star och, eller vad nu det var, så tog han helt enkelt två groggar. Och det var ju den enkla principen att här är det inget plastigt, utan här är det ju alkoholen som ska ner.
Mm.
Någonstans behöver man det här lilla extra inför flygresan.
Men flygplatser, vad det, alltså, som sagt, det finns mycket fint med flygplatser. Men det här med att ställa sig i kö till incheckningen.
Jag tycker det är så fruktansvärt.
Till boardingen ska man väl säga. Ja, incheckningen förstår jag, men boardingen.
Jag vet inte vilka jag hatar mest. Om jag hatar de som ställer sig först i den kön, eller de som fortsätter att gå till kön fast de ser att det börjar bli smått omöjligt att hamna på det här planet inom en kvart.
Framförallt de i mittenträsket också egentligen. För att någonstans alla har fått platser på planet. Alla vet precis var man ska sitta. Ändå är man så fruktansvärt stressad så att man springer dit, springer roll om det är mitten av kön, men du ska snabbt på, passa en skupp liksom, en morsa stressar och det är ett jäkla tempo.
Jag vet inte riktigt, jag har flytt mycket i USA och där är det så att man räknar upp i ordning.
USA, ja, jaha, ja.
Att man räknar upp i ordning hur man kommer in till planet.
Precis.
Men grejen där är också att det finns ingen lag, ingen regel som säger att även om du sitter på plats 1-20 och de ropar upp att du ska in, du behöver inte ställa dig i kön. Det är inte så att planet flyger utan dig. Det är klart du får komma på. Så att Sitt på era platser, ta det lugnt.
Där kan jag faktiskt hålla med om att man, även om det är så att mitten i raden ska gå in först, eller hur, alla plan kör ju lite olika liksom. Det är aldrig, det finns ingen liksom röd linje i det här. Så är det ju att man väntar ut tills kön är borta.
Ja. Har ni någon gång sett en börshaj som reser i kostym ställa sig i kön?
Det händer inte.
Nej.
Det händer inte.
De vana flygplansresenärerna, de ställer sig inte i kön. Man får ju någonstans applicera den principen även.
Fast det har ju också bokat de här lite finare plattorna längst fram. Så att det blir naturligt för dem att de går på sist och så kan de bara sätta sig
först. Ja, fast de får ju... I USA. Nej, så får ju de gå på först för att man får titta på de som sitter i business class.
Mm-hmm.
De ställer sig inte i någon kö.
Men för att återgå till en gammal liberal punkt som vi också haft, de här frihetliga punkterna. Fjällrävenväskor, det har man ju sett någonstans här i mitten träsket. Det är ju ofta människor som ska liksom stressa sig fram och kunna komma in i första hand bara för att kunna lägga upp sin fjällrävenväska på en plats så den är synlig liksom uppe bland handbagaget.
Mm. Mm.
Jo.
Tvi.
Vi måste ju också nämna, det ska vi egentligen göra inledningsvis, men hur det har gått för förstelyssnaren den här veckan. Nära på att glömma det, men förstelyssnaren åkte till Hongkong den här veckan.
Jensa, för de som
inte vet.
Jens Farbring. Eller Farbring.
Ska vi kanske ta en klunk, en skål för
honom? Ja, Jens.
Jensa.
Jens.
Jo, Jens. Spelade i Sydafrika för 2 veckor sedan. Slutade på 61 plats.
Samma plats som Genuin Lödkula i Daytona.
Det säger väl någonting.
Men han reste till Hongkong veckan efter. Det vill säga den veckan som vi summerar med första lyssnare. Är första reserv, tror inte att han kommer få spela. Går ut på banan en gång innan han går ut. Det blir mycket gå ut där. Går -3. Fortsätter. Ligger på en 28:e plats. Inför sista dagen. Behåller den. Någonstans där. Kammar hem en 100 papp.
Oh.
Oj, oj. Det är första lyssnaren alltså.
Men jag säger bara... Är det någon form av genuin läderkuleffekt?
Det är ju klart det. Han känner ju vind under vingarna. Och då kan vi kontra med att det är bara när du känner dig sugen, Jensa, att du lägger in lite pesetas i denna podd. Så ser vi till att det blir något bra utav det
här. Ja, med tanke på hur mycket medial uppmärksamhet vi också har fått igenom den här podcasten. Ja,
och man ska väl säga det att han har ett stingsligt humör i helgen också. Han röt till mot sin caddy. Kan inte namnet, men han är från de brittiska öarna. På grund av att caddyn har lite rätt, vad heter det, mätt rätt avstånd. Det är bra, Jens, att du säger ifrån. Det gillar vi.
Sen tycker jag det är lite kul här om man ska gå in på och skydda den andra caddyn. Att det är du som spelar i slutändan. Kanske ska du liksom avgöra själv ändå. Jag vet inte. Du litar aldrig 100% ut på en GPS på iPhone, inte?
Jag tycker helt rätt, för att någonstans så... jag tror vi i varje fall oss, vi ser oss själva som någon form av coach. det är någon form av samarbete vi har liksom. Så att ta till dig av tipsen också. Även om vi gärna rapporterar hur det går för dig.
Mm.
God jul.
God jul.